There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du, den här boken, Gangsterparadiset, varför döpte du den till Gangsterparadiset? Är inte det lite alarmistiskt?
Kanske det är, ja. Kanske på något sätt är meningen också. Jag lekte rätt så länge med titeln De vilsna krigarna. Eftersom jag tittade mycket på de här unga 90-talisterna och faktiskt 00-talisterna också. Försökte förstå deras drivkrafter och så. Att, det var betydligt mer oorganiserat och inte så alls strategiskt som äldre kriminella, men mer och mer så gled det över till att bli ett fokus kring vad samhället gör och inte, och då blir ju slutsatsen att vill du leva det här livet så går det väldigt bra väldigt länge, och du skapar tillsammans med dina bröder väldigt stora problem för samhället.
Du, det här intresset för organiserad brottslighet, hur kom den till?
Alltså, jag var egentligen inte särskilt intresserad av, ska säga, våldsbrottslighet och så, utan jag snöade nog in på sådana här bolagskillar tidigt på 90-talet. Då var det fastighetskrasch. Det var 500% ränta i Sverige. Det var kris på det sättet. Hela samhället var i gungning, och då så började jag kartlägga skalbolagskillar. Alltså personer som var manschettbrottslingar. Som hade det. Det här var 91, den stora fastighetskrisen då. Jag hade precis börjat som journalist och sen kom jag in på en journalisthögskola, folkhögskola på i Skurup, Skåne. Och där satt jag och Matti Larsson faktiskt då, som jag skrivit sen maffiaböckerna tillsammans med, och kartlade skalbolagshärvor. Och då tyckte jag var fascinerande det här att personer som har liksom väldigt bra förutsättningar för att göra helt andra saker i livet väljer kriminaliteten. Och då var det ju gubbar i dubbelknäppt kostym och skevväska och så som sprang och lurade bankerna. Och sen i och för sig blev kompisar med Dirty Dregels och de här andra som skulle bli Hells Angels och lite juggemaffian och sådär, för de behövde ju muskler. Så att det var liksom där jag började. Men sen i takt med att den här världen då växte så blev ju det liksom nyhetsuppdraget, eftersom jag ändå nästan alltid jobbar på tidningar. Ja, men att berätta om det senaste och det som, ja, men jag tror att mina chefer uppfattar som stora samhällshotet. Så av naturliga skäl så har jag liksom följt i spåren där, kan man säga.
Men du har ju skrivit nu många böcker. Jag kommer ihåg när jag gick på polishögskolan så hade jag ju svensk maffia som kurslitteratur nästan, för att studera inför vad jag kommer att möta ute i fältet. Hur många böcker har det blivit nu sammanlagt?
Gangsterparadiset är den sjätte, och på då 14 år eller väl alla 13, den här kom 2020 och sen maffia 2007, så att, ja.
Men alltså, hur, för du jobbar ju samtidigt som reporter på DN, eller?
Ja, jag var ju liksom flitigare förr. Då var ju många böcker på kort tid. samtidigt som jag jobbade och var föräldraledig. Nu senare år så har jag inte varit den intensiteten, men jag var tjänstledig ett antal år. Och då satt jag i USA och liksom på någon slags välbehövlig distans.
Hallå, hallå.
Och satt och pysslade med den här.
Välkommen. Snygg Adidas-kostym.
Finaste Adidas-dressen.
Det är hans födelsedagspresent från sin fru. Eller sambo.
Vänta, are you wearing a shirt with your picture on it?
Yeah, they sent it to, it was someone who sent it to me. It was this lawyer, advokat Henrik Sundström.
Jaha, är det han som har skickat den?
Ja, han gjorde ett gäng t-shirt där.
Lasse, är det inte så där de ser ut ute i förort?
Du hade inte levt länge, tror jag, i den där stassen.
Jag ska bara se vad Chang har på sig. Det är alltså en vinröd Adidas
i plysch
i sammet.
Ja, nästan. Sen är väldigt mjuk så.
Det är så här porr.
Det var så här, jag var på, ni har sett den här storyn med, ni åkte till Moskva med Pavel Gamov. Ja. Alltså vi var på det superlyxiga värsta hotellet. Och sen har jag ju en deal med min sambo att när hon fyller år så får hon bestämma var hon vill åka. Och då hade hon fått för sig att vi skulle åka till Paris på något jävla konstmuseum och jag höll på att avlida, men det, jag fick ju tugga mig igenom den här skiten.
Var det Louvre?
Nej, jag vet inte vad det var, men det var en massa tavlor och grejer. Jag vet inte.
Var Mona Lisa där?
Nej, det tror jag inte.
The extreme opposite of me.
Och i alla fall. Så när det var min födelse då tänkte jag att nu jävlar är det payback time.
Nej.
Så då åkte jag till det här hotellet som jag var när jag var med Pavel Gamov, det här som Stalin byggde, det här överdrivet lyxiga, alltså det, du är helt oironisk, kan du köpa en fucking Rolls Royce i lobbyn, de har utställning med det. Vill du ha en fläskmassa så får du gå utanför, det är liksom för arbetarklassen, de överdriver allt där. Och när vi var där och skulle käka frukost på det här vrålelyxiga jävla hotellet, tror ni inte jag ser en ryss några bord bort i en komplett Adidas-dress med vinröd vaden fast med vita streck på sidorna. Jag tog en smygbild på den och bara, sån vill jag med ha. Det där var det mest tacky jag någonsin sett.
Men när du ser Chang i den här dräkten, får du flashbacks från ditt researcharbete i Märsta och Järva?
Jag önskar att jag kunde säga det, för den är ju snygg alltså, men det är inte riktigt det. Nej, det är väl liksom, det är väldigt mörkt, det är svart, det är så det ska se ut. Allt ska vara svart. Ja, okay. Alla ska liksom samma så att du inte,
Lasse,
går in för dem. Så.
Jag träffade ju första gången ute i fält i Rinkeby, på Rinkeby torg. Det var faktiskt ute i fält jag träffade på Chang också första gången.
Mm.
Då var du där med din kamera och fotografera biltjuvar, eller vad var det för några?
Ja, det stämmer. Jag vet inte om jag hade stulit bilen, men...
Var ni i Tensta eller?
Tensta var det.
Ja, det var det nog. Det var så här, vi hade varit i södra Stockholm och jagat bilbränder. Vi var rätt duktiga på att faktiskt hitta. Jag hade en sån här gammal brandradio. De hette något 80 eller 90 på slut. Alltså det var sådana gamla system innan det blev Rakel. Och vissa brandstationer i söderort kör fortfarande med det, S80 eller S70. Ja, S80. Och jag hade en sån radio. Så jag kunde ju, jag satt en antenn på femte våningen i Hallunda där jag bodde där. Höjde lägenhet svart av en syrian. Och så varje gång det kom ett larm om, till brandstationen så hörde jag ju när det var larm. Ja.
Just det.
Så jag hann ju många gånger vara på plats fan innan brandkåren kom, för då, de ropade upp adressen. Alltså jag bara slänger mig i bilen med kameran. Oftast hade jag ju inte långt att köra. Jag bodde ju i Hallunda. Ja. Och, men sen ibland så fick vi för oss att vi tar, du vet, man har varit på sin turf så att säga nu i 3 veckor. Nu vill vi hitta något nytt område där det hände kaos. Så ibland så tog man en sväng förbi Tensta eller något annat område där man visste att det hände en del skit. Och då var jag med en annan kille som var fotograf också. Han jobbar för mycket för Expressen, säljer han. Så vi satt med varandra, du vet, och ut och åkte och kollade. Och plötsligt så bara kom en krockad biljävel i full fart i en korsning. Och vi höll på att köra in i den. Bara rätt ut, och vi ser att det är ett gäng ungdomar i den. Och, alltså det var ju så uppenbart att de var ute och dumkör. Rätt upp var de på en cykelväg och blåste på med den där. Så jag ringer 112 och talar om vad det är, vad vi ser, bla bla bla. Och jag har ju kameran med mig, så jag försöker ta lite bilder. Då blir jag halvbra, för det går ju fort och det är mörkt och jävligt. Ja, då springer jag på Hanif då. Han kör polisbuss.
Hur var
och han? Var, Hanif var ju väldigt så här, vilka fan är ni? Och jag bara, vad fan har det för betydelse?
Alltså det är så skumt.
Wait. That's a totally reasonable question.
Ja, för jag menar, det är sent på natten. De enda som är ute och rör sig, det är tjuvar och banditer. Och så kommer Chang. Och grejen är att...
Du bläddrar i signalementlistan. Vem är det här egentligen? Liksom?
Alltså jag hade inte riktigt... Sen så framkom ju att du jobbar ju för en högerpopulistisk tidning. Som du är. Och då, så det var ju så det började.
Och då ringde du radikaliseringsavdelningen. Kolla. Ja,
jag säger så här att... jag tyckte att du var en konstig filur, men det som hände...
Jag minns detta väldigt väl.
Ja, men fick du mitt nummer eller fick jag ditt nummer? Eller hur var det? För att sen så skickade du över massor med bilder till mig.
Ja, jag tror det var... Jag tror jag fick din mail. Jag minns inte om jag fick nummer. Det är möjligt att jag fick. Men jag kommer ihåg detta. För först var han väldigt sådär barsk och... Fan är ni för några som tagit bilder och grejer?
Jag bara, tattigt fan, alltså.
Det är ju ett brott. Ja. Det hjälper väl er om vi dokumenterar. Alltså, vad fan gnäller han om? Så jag tänkte, det är någon snut som inte fått ligga på länge. Jag vet inte, något kärringen släpper inte till. Skit i det. Så vi sätter oss i bilen. Och så, för då var det så att de här ungdomarna hade ju kommit och ställt sig på en parkering. Vi hade ju sett var, så vi stod ju ganska nära. Sen hade de sprungit ut därifrån, kvickt som fan och försvunnit iväg. Och jag försökte liksom i smyg ta lite bilder. De blev rätt kassa, men på någon bild så gick det att känna igen någon som hade kört bilen. Och sen när vi har satt oss i bilen så hör ju någon ropa på avstånd. Nej, kom tillbaka! Ja, då var det ju Hanif då. Och då, hade, och då går då jag tillbaka. Jag har ju kameran med mig. Så säger han, sorry, jag förstår. Ni är laglydiga medborgare. Ni vill bara hjälpa till och bla bla bla. Och så ska han liksom ursäkta sig lite för att han hade varit lite så här barskos. För han vill ju se bilderna ju. Då hade han ju ändrat sig.
Jag kom ju på att de här personerna som vi hade, de var ju misstänkta för brott. Och då hade du fotograferat dem. Så, ja. Så jag kom på det efteråt och jag försökte vara snäll och kompensera.
Hur länge sedan var det här?
Oj. Fem år sedan.
Nej. Det här är ju 7-8 år sedan.
Så 7 år senare hamnar vi på samma middag och nu sitter vi alla här.
Ja, jag fick min revenge när jag intervjuade Paolo Roberto var med. För då satte jag Hanif jävligt i skiten. Så att,
jag blev ju anmäld till interna utredningar av och påtryckt att jag skulle bli omplacerad. För att det var inte så bra att jag var ute i yttre tjänst och jobba förtroendeskapande. För jag drog ner förtroende för polisen.
Så då har du lärt dig det. Nästa gång du springer på fotografer ute i fältet, var snälla mot dem.
En sista anekdot.
Men fortsätt. Vi har en gäst där, men fortsätt.
En sista anekdot. Fortsätt. Den här personen som var misstänkt, idag är han mördad. Han har blivit skjuten till döds och det här var i Tensta för några år sedan. Då så, nu kör vi.
Vi skulle spela in en vecka sedan var det, va?
Fredags, just det.
Dagen efter den.
Ja, precis. Nej, det var ju ett högt nedstryck då naturligtvis. Alla måste ju liksom bidra i ett sånt läge.
Ja,
men
Hade du någon text ute? Jag har missat det. Eller kommer det...
Ja, precis. Nu jobbar vi mer och mer uppdelat. Jag jobbar framförallt på pappret och sen så har vi en webbredaktion. Men visst, absolut. Vi tittar ju på det här faktumet att han hade skyddat i det men ändå hade rört sig så öppet till exempel. På frågan hur förväntat det var inte så blev det ju också relevant att titta på vad som har hänt de senaste veckorna. Och det är klart att det är svårt att blunda för det faktum att det då pågår en förundersökning om mordförsök där han finns med på den misstänkta gärningsmannasidan och sådär. Så att ja, det är fortfarande tidigt när utredningen ingriper, men det är klart att det är, ja, det finns ju rätt många spår tycker jag man kan känna.
Får jag fråga dig, det finns ju... En del av reaktionerna kring Einars död är ju att det har varit väldigt, vad ska man säga, hela Sverige på något sätt engagerade på ett sätt som man inte var kanske engagerade tidigare i de andra unga killar som dog. Finns det någon sanning i det att när de här mammorna från Järva till exempel går och säger så här, spelar inte våra barns liv någon roll när de dör?
Isn't he like a super famous artist though?
Jo, ja. Let him, okay.
Men du ställer en dum fråga.
Nej, men absolut, så är det ju. Det är bara att se vilka som nu plötsligt skriver om det här. Och så är det ju. När det sker på den platsen, kanske på det sättet, men framförallt den personen som ju även föräldragenerationen på något sätt kan relatera till. Därför att deras barn, väldigt unga, otroligt unga, alltså jag pratar med min yngsta dotter och hon är ju helt liksom uppdaterad på det här och hennes kusiner som är ännu mindre och bor i en annan del av landet också väldigt uppdaterade. Och det är klart att det där finns med då i familjerna om man tvingats redan tidigare på något sätt ta ställning till det här. För det är klart att det är ett extremt provocerande innehåll i Einars musik, i hennes låtar. Men ändå det faktum att så många inom den breda medelklassen har relation till hans musik och hans karaktär och det som han representerar. Det då, tror jag absolut, visst är det så.
Men då är det intressanta frågan, hade det varit lika stora reaktioner och under så lång tid om det hade varit, låt oss säga, Yasin?
Är det möjligt? Kanske, därför att Yasin är ju också på det här absurda sättet då att kriminaliteten och kändiskapet och musiken samspelar. Yasin blev ju också, uppfattar jag åtminstone då, kände den breda lagren på grund av kanske då framförallt åtalet i den här förberedande fasen liksom i utpressning, rånet och övergreppen mot Einar. Så att det är väl möjligt kanske att han kom på en sån nivå också. Men jag tror ändå att Nils Einar Grönberg, en ung medelklasskille får man väl ändå säga, med ett oskuldsfullt ansikte och på något sätt kanske en kille som har han har mera då ena benet i liksom etablissemanget än kanske Yasin och andra.
So Yasin maybe is like perceived as more evil, so to speak, more guilty.
Jag vet faktiskt inte, det är svårt att säga tycker jag, men det är ett faktum att nu plötsligt så diskuterar vi gängkriminaliteten på ett helt annat sätt. På något sätt så tycker jag ju liksom att det, jag håller med om att det känns som ett tvek mot ganska många då som har under lång tid försökt ropa, men de har ropat i öknen därför att det hugger inte riktigt tag. Och jag kan ju också se det på grejer som man skriver liksom, att det som handlade om Hells Angels och de här äldre gängen där det var killar från på något sätt den mer kända delen liksom av.
Känner du att
folk var lättare för människor att ta till sig än vad det är med förutsägningen idag?
Känner du att du har skrikit dig hes också kring de här frågorna genom åren, men att man inte har lyssnat?
De har skrikit mig hes direkt, men självklart så ingår det i jobbet som kriminalreporter att vara uppdaterad och skildra det som sker, och det som har skett, det har ju skett i Järva bland annat, där du jobbar.
Men menar du specifikt just på rap-delen, eller?
Nej, men jag tänkte, du sa innan att det var ett svek, att många tycker att det är ett svek att man har försökt lyfta frågorna men att man inte har lyssnat. Alltså,
ja, men det tror jag ändå. Jag försökte i det boken Gangsterparadiset faktiskt fokusera på den svensk-somaliska gruppen som jag tycker är, den är ju med alla mått mätt extremt drabbad. Och där gruppen själv har försökt hantera detta på sina sätt och liksom inte lyckats få slut på den här branden, släcka branden. Och där samhället heller inte har gjort det, och man på något sätt bara har accepterat då den här situationen som nu plötsligt i skenet av mordet på Einar blev så förfärande för den breda allmänheten, nämligen att det har skett 17 mord och ett är uppklarat. Ja, det har vi känt till och det har skrivit till. Jo, men absolut, så har det tycker jag känts. Att som kriminalreporter så tycker man att nu har vi berättat det här. Nu måste det väl bli någon typ av reaktion. Och jag kan kanske se att den här reaktionen kommer nu. Som möjligtvis kanske hade förväntat mig tidigare.
Vad tror du det beror på att det inte kommit någon reaktion tidigare?
Ja, men jag tror
det
att
det har väl gjort.
Ja.
Han sa ju precis att han tyckte reaktionen först kommer nu.
Ja, precis. Sen måste man lyssna på de här mammorna. Till exempel som har stått på så många torg och liksom försökt väcka uppmärksamhet och känna att de inte riktigt har något fram. Jag tror att det är rätt så lätt i vårt segregerade samhälle att distansera sig från den där utvecklingen, den brottsligheten och det livet till att börja med, därför att man inte är där.
But I mean, it's like Daniel Riazat, when he wrote this tweet that it's only now and it's like he's implying that only when a white person has been killed that people are paying attention. Yeah, exactly. This is not true. Mm. Well, we have been talking about criminality for quite some time now.
Men vänta nu.
Är det inte ändå mänskligt att alltså, vi alla, vi identifieras med olika personer? Och jag kan tänka mig att det är inte så märkvärdigt att man identifierar sig med de som man är mest lik. Om man har till exempel vita barn i Nils, eller som han heter, ålder, så är det lättare att identifiera sig med honom än att jämföra sig med Yasin Mohammed eller vad han heter i förorten. Det är ju mänskligt.
Det är nog klasskillnaden tror jag, snarare. För att Nils kommer ändå från någonstans mellan arbetar, medelklass. Hans mor är väl guldbagge, liksom vinnare och Om du jämför det med en person som är född eller första generation invandrare med somalisk ursprung i Järva. Det är väldigt stor klassskillnad. Kan det inte vara det?
Klassen är en aspekt, men det faktum utseendet...
Jag menar, hade Timbuktu blivit mördad så hade nog folk reagerat lika mycket som det hade varit Einar. För att det kom klassaspekten in.
Där har inte utseende någon roll. Utan det är mer
men nu skrev vi ju så här, oavsett vilka som har skrikit sig hesa och Riazats tweet, nu när det är en vit person så bryr alla sig. Det var väl igår tyska tidningen Bild skriver att Sverige är Europas farligaste land. Och jag är ganska färsk inläst på Gangsterparadiset. Och
men vad ska jag förstå? Bild har gått och blivit hatsajt nu?
Ja, enligt de gamla mediala måtten, ja.
Jag jobbar ju inte på DN, så jag hänger ju inte med i svängarna, men det kanske Lasse vet.
Jag ska bara säga att de skrev så här, att i Sverige sköts 4 personer per 1 miljon invånare till döds i fjol, medan i EU är det 1,6 personer per 1 miljon. Och då säger de att Sverige är Europas farligaste stad.
Ja, och i åldersgruppen 16-29 tror jag det är 18 per miljonen, va? Och nummer 2 i listan är Nederländerna med 9. Så, men jag tänkte, alltså när jag läste boken, det var en väldigt hårresande och mörk upplevelse. För det är första gången jag sätter mig in i detalj kring de här nätverken. Och jag tror en aspekt som gjorde det väldigt hårresande är att i slutet av varje kapitel så har du ett poängsystem till kriminella nätverket kapitlet handlar om. Så får de olika poäng på våldskapital, strategisk kunskap och så poängsätter du även rättsväsendet, polisen. Och jag tror det är första kapitlet där gängen totalt utklassar Märsta. Men den är ju samtidigt hoppfull, för det finns ju fickor där där vissa saker funkar och så får man en liksom ett hum om hur bra det kan gå när polisen har verktyg och lagstiftningar på plats. Men jag tänkte på en grej du börjar med. Du går ganska snabbt in på Stefan Löfvens framträdande i Agenda och tar upp det här när han säger att vi kanske inte såg det komma. Så jag undrar, kunde du se det komma och när gjorde du det i så fall?
Jag tror att Matti Larsson och jag skrev det i boken Svensk maffia fortsättningen 2010 kom den ut, att det är under 10-talet som den verkliga kampen mellan gängen och samhället kommer att stå. Jag tyckte man kunde se det redan då, därför att det blev en ny typ av våldsbrottslighet i Göteborg och i Malmö. Jag minns kanske då kriget mellan M och K-falangen 2008-2009 och så vidare i Malmö och ett gängkrig där Bandidos hamnade i konflikt i Göteborg då med gatugängen. Och där blev våldet, vad ska jag säga, varumärkesbyggande på ett helt annat sätt än vad det kanske hade varit ändå under MC-kriget, Bandidos och Sandies. Och framförallt rekryteringen av unga. Och när man också såg att vissa gäng började använda tonåringar som fjärrstyrda utförare, som polisen säger, mördare. Ja. Det var nytt och det kändes som att det där hade också en så stark attraktionskraft. Så att den boken kom för exakt 11 år sedan och ja, men det kan man nog säga. Och det var ju många som såg det. Jag tror jag skriver i boken också att Stefan Löfven såg det naturligtvis själv komma, eftersom Socialdemokraterna är styrt under en stor del av 2010-talet och redan innan när de formulerade sitt partipolitiska program inför valet 2014 så talade de ju om avrättningar på öppen plats och så här kan vi inte ha det. Så att det var nog mer ett, ja, vad ska vi säga, mer eller mindre dåligt sätt att försöka komma undan den frågan där och då. Jag tror kanske att det hade varit svårare att säga att vi såg det komma, men vi gjorde ingenting.
På tal om ämnet, den här boken Första svensk maffia, kommer du ihåg baksidan på den? Det var en bild. Kommer du ihåg namnen på personerna på bilden?
Det var ju Original Gangsters.
Finns det killar där som heter Mariusz Gburczyk, eller man uttalade, från Polen? Han är en av dem i bakgrunden. Känner jag, kanske ringer en klocka. Jag växte upp med honom. Så en av de första böckerna jag läste om kriminalitet var faktiskt den boken. Och just eftersom jag kände människor som hade dratts in och nu blev, alltså kommer man från Lilla Osby, då var jag han värsta kändisen. För oj, det finns en bok som omnämner honom. det sådde faktiskt ett frö till att jag senare startade min hatsajt, så det är lite ditt fel faktiskt. När vi började gräva i vad är det som hände egentligen med för man gick i skolan med den här killen och allting, och så går det några år, bara ett par år, och sen finns han med i en bok liksom, som en av de tyngsta vastingarna.
Som journalist vill jag bara inflägga, är man ju konsekvensneutral, så det kan jag ju inte alls ta ansvar för.
Jag försöker bara se till att du ska få skit av dina DN-kollegor. Jag försöker plantera, för de kommer ju lyssna på detta sen.
I was watching this documentary Våra barn dör, and I was surprised when they said, like, they were pointing to all the graves where they were burying the Muslim kids from Yarba, and he said that the first grave 2015, and I thought this is pretty recent, like all this happened only in the past 6 years.
Det var, jag var ju på plats när han dog, den här första killen.
But why then did it escalate just like so very recently?
Ja, det är jätteintressant, verkligen. För i den här situationen som vi lever i nu så känns det kanske som att det har alltid varit så här. Detta har nästan blivit något slags naturtillstånd. Men det är väldigt viktigt, tycker jag, att påminna sig om att det är det ju inte. Stockholm var ju verkligen sent ute på den här skalan i liksom utvecklingsmässigt. Det vet ju du, Annie.
Ja, och en anekdot när vi jobbade som poliser. För dessförinnan, de stora problemen som vi hade, det var ju med stora organiserade grupper som Hells Angels och Bandidos. Men de lyckades ju aldrig ta fotfäste ute i orten. För så fort de kom dit och skulle på något sätt etablera någon verksamhet, så blev de ju utkickade av de här, ungdomarna ute på gatan. Så på så sätt så brukar vi ibland för oss själva säga, vi har de ungdomarna att tacka, de här gatugängen att tacka, att de här organiserade gängen inte fick fotfäste där.
You just reminded me of the USA and Taliban.
En fundering där.
They wanted the Taliban to get the Soviets out of Afghanistan.
En fundering. Om det hade varit organiserade gäng, typ HA, Bandidos och... Skulle vi inte få lite, alltså när HA Bandidos krigade på 90-talet, då fanns det lite tjuvaheder. Man skjuter andra gängmedlemmar, men man ska liksom vara försiktig med att skada tredje man och sådär. Det fanns liksom en sån där, den finns ju inte bland gängen i förorten på alls. Det finns tonåringar utan konsekvenstänk.
Det finns fortfarande vissa principer som de håller på, som de försöker undvika, och det är att bland annat involvera föräldrarna. De här föräldrarna bor i området och de vet mycket väl vilka det är. De skulle kunna gå och knäppa dem när som helst. Eller småsyskonen. Och det har de ju faktiskt, det är ju en gräns som de har själva valt att behålla liksom.
Så de nöjer sig med att knulla någons mamma? För det brukar de ju säga.
De säger, säger så, men det finns med den heden som du pratar om, det är klart det inte finns, för de har ju massor med problem. Men där vi ser det, att fortfarande så låter de för det mesta småsyskonen och föräldrarna vara. Man skulle kunna gå och knäppa dem också. Man skulle kunna frihetsberöva dem också.
Kan ni hjälpa mig reda ut det här? För i boken så nämner du olika sorters brottslingar. Du klassificerar dem som territoriella nätverk, projektinriktade ligor, etniska grupperingar, varumärkesgäng och 1%-organisationer. De här senaste upptrappningarna av våld som vi har sett sedan 2015, vilken kategori tillhör de och vad skiljer de sig åt jämfört med typ Bandidos?
Ska nästa fråga Hanif?
Nej, men svarade du som vår
gäst.
Nej,
men okej. Jag skulle väl ändå säga att i någon gång så handlar det om territoriella nätverk. Samtidigt som man kunde se starten på hela konflikten i Järva, som har varit så extremt blodig, var ju egentligen projektinriktade ligor som var specialister på rån och grova stölder, som började bråka om bytet. Men blev sen territoriella i den meningen att man ville ta kontroll över narkotikahandeln i sitt område.
Okej, okay, så projekt syftar till att du bara inriktar dig till ett visst typ av...
Ja, men absolut, där fanns det ju. När det låg dallrade kring 2013, 2014, 2015, så var det liksom en enorm mängd specialister i Järva på inbrott, grova stölder, rån mot personrån, taxirån och sen också mer avancerade stötar. Och där var ju alla på något sätt, i min bild i alla fall, som jag försöker ge i boken då, vänner, man samarbetade och så. Och sen så var det en gnista som antände.
Vi hade ju väldigt mycket smash and grab. Det har inte uppmärksammats där under en period, kommer jag ihåg. Det begicks ju grova stölder där de stal mobiltelefoner, där man körde bilar in i gallerier. plockade så här big bag säckar och plockade på sig telefonen och så drog de därifrån.
Det kommer jag ihåg när jag bodde i Kista, ja, där de hade prejat in sig i huvudingången in i Expert, om ni kommer ihåg den butiken.
Men exakt, det var ju egentligen den tiden skulle glorifiering av den kriminella. Det fanns ju väldigt, när man pratade med killar som har vuxit upp i Järva, så var det ju dem man såg upp till. Det, mm, var ju, det var inte knarkhandlarna alls. Det var ju sjaskigt. De som dealade droger då var ju, stod inte alls högt i rang. Utan det var ju de som verkligen, rätta mig om jag fel, men som kunde planera en stöt och tjäna mycket pengar och hålla tyst.
Och de som håller på med knark, det fanns territorium där, till exempel i Rinkeby, du kunde hålla dig i Rinkeby centrum, då var det lite äldre, då var det lite mer etablerad. De yngre personerna kunde inte ens röra sig där, de fick inte ens vara där. De fick de hålla till vid Lillans Livs, en liten kiosk där de kunde deala lite grann. Det som har skett nu, det är alla de här strukturerna som har funnits, de har ju bara slagit samman. Det är därför det är så jäkla rörigt. Men som du berättade så började det först med en händelse, det var ett rån vid ett Forex. Kan du berätta lite mer om den händelsen?
I just want to like ask something quickly. In these gangs, how important is it like to, that they are ethnically homogenous?
Inte alls skulle jag säga. Utan det är rollen i gänget och liksom lojaliteten och brödraskapet. Sen just i Järva så är det ju, precis som jag skriver, det skriver liksom Diamant i sin bok alla dag. Så att det är ju liksom den svensk-somaliska gruppen som lider så extremt. Och det kommer ju säga att framförallt att det är en sån dominans i Rinkeby, Tensta och svensk-somaliska familjer. Som man också kan se, tycker jag var spännande eftersom jag skrev boken i USA, jag var i Minneapolis till exempel, där det då finns liknande områden. Och även i Edmonton och Calgary och Toronto i Kanada och i viss mån i London också. Så att, men frågar du dem själva, så är ju inte det, du liksom väljer ju inte dina egna medlemmar och röra på det sättet.
Men the gangs ethnic composition reflects the ethnic composition of the neighborhoods or not really? Like for example, let's say I don't know, like for example, if it's like 70% Somalis in the neighborhood, is it 70% Somalis also in the gang members or?
Ja, det är en intressant fråga. Jag tror att det är en större koncentration då i de aktiva brottsgrupperingarna.
Det är inte så att de kvoterar för att det ska vara.
No. I just want to think.
Inkluderande.
Ja, det skulle vara kul. Gänget, det här, vi har en inkluderande policy, vi har värdegrund. Det här, så nu måste vi kvotera.
If some ethnic groups have, because of cultural reasons, more tendency to gravitate towards criminality.
Det här är en väldigt viktig fråga, för att man säger så här, de här barnen som är svensk-somalier, man säger så här, det finns ingenting i den somaliska kulturen som har gjort att de har blivit kriminella i och med att de är födda på Karolinska. Det här undrar jag ifall det verkligen är sant, för att samtidigt när man pratar om föräldrarna och föräldrars oro, så börjar det framkomma detaljer som gör det försvårande för oss att inte ha fått information i god tid. Hänger med resonemanget? Ja. Man försöker å ena sidan säga att det har inte någonting med somaliska kulturen att göra, men uppenbarligen, Lasse, du har ju varit i USA, både i Minneapolis och så här, så visar det sig att det finns somaliska gäng där också. Sen, när man tittar på detaljerna, så menar jag att det finns vissa grejer som urskiljer sig. Bland annat förmågan att kunna lita på samhället. Att hämta hem hjälp. Om man behöver hjälp med sitt barn, om det är man har en strulig unge. Signalerar man till myndigheter, tar man hjälp av myndigheter. Det gör ju inte de somaliska föräldrarna, för de har ingen tilltro. Och det är en kulturell aspekt att man inte ska ta hjälp utifrån.
But there's also, we talked a little bit about also the differences, because one of the things that was really strange for me is how the fathers, in at least it seems to me, the Somali group, are totally absent. And
absent är
från varandra.
And to me, it's very strange because this is something that is very foreign to Arabic culture. I come from Egypt, and for Arabs, like, fathers are basically the heads of the family and very actively have to direct everyone in the family and their behavior and so on. This is how I would think about it, that if it was, it would be interesting to know if Arab fathers are also absent in the same way that Somali fathers
are. Vet du det, Lasse?
Ja, det där är intressant. Och
Det tycker jag inte minst eftersom jag pratade med somaliska pappor. Och kanske inte då i Järva utan på ett annat ställe i Sverige, nämligen Norra Biskopsgården. Där också en svensk-somalisk gruppering har hamnat i konflikt med en annan gruppering. Och där de här papporna säger själva att det är svårt att översätta kanske somalisk familjebildning och uppfostran till en svensk kontext och till även bara ett svenskt fastighetsbestånd eller så. Bilden är lite grann att it takes a village to raise a child, nämligen att det finns många vuxna kring barn och unga i hemlandet och att det är det finns olika roller då mellan mamma och pappa, och där mamman är kanske mer tillsammans kollektivt med mamma men också systrar och andra i släkten som på något sätt bolstrar in de unga.
Det är lite så nomadkultur.
Ja, ja. Säkert. Och när du då kommer till ett samhälle där du förväntas dela upp de här strukturerna i ganska små lägenheter, 2, 3 och 4 år i södra, Norra Biskopsgården eller Tensta, Rinkeby, vad det är, så blir det rätt svårt att bibehålla den sociala kontrollen. Där tror jag att det är mycket större förklaringsfaktor, det är mycket mer intressant. Och det här säger jag efter att ha faktiskt då ägnat rätt stor kraft att förstå. Jag har suttit på föräldramöten i Minneapolis med bara mammor och ställt samma fråga som jag gjorde i Göteborg. Som jag var nattvandrare med mamma där. Varför är det inga män som är ute och nattvandrar?
Vad säger de?
Nej, men en del säger att ja, men de jobbar natt och eller så måste de gå upp jättetid. Det stämmer. Mm. Absolut. Ingen anledning att ifrågasätta det. Men också säger en del att ja, men papporna ser inte riktigt det som sin roll. Kanske mer med materialistisk liksom, syn på föräldraskapet. En av de första killarna jag träffade i Järva som kom från den här miljön berättade på ett ganska gripande sätt hur han och hans bror hade satt sig i Sverige av pappan som sen åkte tillbaka till Somalia och blivit uppfostrade av en moster. Och när de sen senare konfronterade pappa med det här, hur kunde du lämna oss? Då hade svaret blivit, men jag tog er till världens bästa land, till världens bästa välfärdsland. Vad kunde gå snett? Och det var kanske naturligt för honom att se det. Men barn har ju samma behov oavsett. Det är kanske de materiella förutsättningarna när det gäller anknytning till föräldrar och normbildning och gränssättning och trygghet och stöd och allting sånt där. Jag tror det är snarare det än att man... Jag kan inte se på något sätt, och då har jag vänt på ganska många stenar kring den här frågan som är ganska känslig tycker jag. Att jag kan inte se till exempel att det är hos pappa-generationen finns någon kriminalitet. Nej, nej. Som kan förklara någonting för det här. Absolut inte. Och föräldrarna och papporna kliver inte heller in i den här kriminaliteten. Skulle man kunna tänka sig hypotetiskt om du har en hel familj som drabbas och det blir en... Du tydligt kan se att den andra familjen så där, skulle kunna bli ringa på vattnet. Men jag tycker ändå att man försöker hela tiden bara släcka det här, samtala. Och sen har man inte nått fram. Men jag kan inte se liksom att det finns någon kriminell kultur. Absolut inte. Däremot att man bryter upp en social kontroll som har funkat bra hemma i ett land som ser totalt annorlunda ut, nämligen Sverige.
So maybe it could be also that the cultural structure of Arabs it's closer to the Swedish cultural structure compared to the Somali.
Men du ska inte överdriva.
Men vad tror du om den här teorin som jag sa förut om att alltså, som du har olika maskulina roller och de här rollerna när man kommer hit till Sverige som somalisk pappa, man fråntas den traditionella rollen och man blir passiv, och framförallt när man inte har ett arbete, när du inte har ett jobb att gå till, hur ska då de unga killarna i området kunna se sin pappa i ögonen och se att det här är min faderskiss, det här är min
fast
förebild?
Fast du kan ju applicera samma sak på andra invandrargrupper, yeah, som Irakier,
Syrier. Like so many Iraqis, for example.
Exakt. Mm. Men menar du att andelen pappor somalisk, vi ser på den somaliska gruppen, det är den som har särklass högsta andelen arbetslöshet.
Visserligen, men det finns ändå en, ska man säga, familjestruktur där pappor inte förväntas vara lika närvarande i den somaliska diasporan jämfört med den afghanska, syriska, irakiska. Nu generaliserar jag här, men det är för on att föra fram on average. Mm. Att mammor förväntas ta hand om barnen på ett annat sätt, vara mer närvarande, medan pappan är ute och jagar. Ja.
Ja. Jag har snackat också med en del föräldrar med somalisk bakgrund. Och det jag har hört många mammor säga, det är att de svenska systemen, alltså jag sa ju något tidigare poddavsnitt så här, lite mindre värdegrund och lite mer rörfil. Och det är ungefär så de här mammorna förklarar att i deras kultur när man liksom uppfostrar barn, det är lite mer rakt på sak. Lite, det är inte där, i Sverige så är det väldigt mycket lågaffektivt. Va?
Barnkonventionen.
Vadå barnkonvention?
Men i Sverige har man barnkonventionen med och lågaffektivt bemötande.
Ja, men det är väldigt mycket det här. Lite saft och bulle, nu ska vi sitta ner och så tar vi det lugnt. Och hur känns det för dig? Varför blev du arg? Bla, bla, bla. Medan somalierna är kanske, det är lite annan typ av kultur. Och det krockar ju lite där. Och så är många somaliska föräldrar, och det har jag hört flera säga, att de skulle jättegärna vilja uppfostra sina barn. Alltså få ordning på dem såklart. De är ju... Men de är samtidigt väldigt rädda. Att skulle de börja gå på för hårt och sätta gränser för sina ungar, och nej, nu jävlar, nu går du inte ut och ställer till med skit, utan sköt skolan och ger dem en jävla örfil liksom, eller vad det nu är man gör. Då är de rädda att SOS kommer åt ungarna ifrån dem, så de känner sig klämda mellan det svenska systemet samtidigt som de tappar makten över sina barn. Och det har ju gått så långt att en del föräldrar, de skickar ju sina barn till Somalia, så får de bli uppfostrade där istället. För att ta dem bort från gatan i Sverige.
Och det är någonting du skriver i boken.
Dakan Kjellis, va, kallas för fenomenet. Och det är ju jätteintressant. För det tycker jag är ett sånt där exempel på hur gruppen själv har försökt lösa detta på de sätt som ligger nära till hands. Och det har faktiskt supportats av socialtjänsten i Kista Rinkeby. Och man kan väl säga, det man kan väl säga utan att överdriva, att det har gått riktigt illa i en del fall, men i andra fall så har det kanske funkat, och det var därför socialtjänsterna tyckte att det var värt att testa det när ingenting annat fungerar. Men jag tror också att man ska se det som ett bevis för att socialtjänstlagen idag, den skrevs, den är ju ett halvt sekel gammal, skriven i en helt annan...
Men testa vad?
Vad sa du?
Socialtjänsten, du låter dem testa vad? To be their children eller vad?
Nej, nej, de testar att, precis, att man skickar barn på Dakan Kjellis.
Och Somalia.
Ja, eftersom man har väntat till gruppen och frågat vad vill ni ha, då säger man att ja, men vill jag, okej, vi betalar biljetten ner då. Så. Men och det tycker jag är liksom ett sunt uttryck för att man inte riktigt förväntar sig att svenska system kan hantera det här. Men
this,
det har gått snett i många fall, absolut. Så har det
gjort. This actually, when it comes to, for example, the question of honor culture, this is actually a big problem because some of these, like parents, they just don't want their kids to become Swedes or have a Swedish lifestyle.
Det är säkert också det, men
ja,
det
jag i de fallen, ja. Men i de andra fallen när ungen är i så här djup kriminalitet eller håller på, om man skickar dem hem till släktingar för att komma på andra spår. Nej, men vänta, jag säger att i vissa fall så har det faktiskt fungerat.
Vi har ju nu från en del rektorer som jag pratar med, då är det ju inte bara just de ungdomarna, utan det finns ju föräldrar nu som är så pass oroliga för sina barn som går i mellanstadiet. Men då väljer de att skicka, alltså ta hela familjen och flytta från Sverige. Och flytta i det här fallet till Kenya. För att de vill verkligen få ordning på sina barn. Och de gör vad som helst i sin makt för att kunna få förändring. Och de ser inte att det svenska samhället kan skapa en förändring.
Men det är logiskt.
Jag växte upp när jag gick i hela högstadiet, så hade jag en väldigt nära vän från Kamerun. Mm. Och det började gå ganska snett för honom.
Satt han på en mörk avbytarbänk?
Han kom inte in i olika sammanhang, och jag märkte att mamman var otroligt stark, alltså en väldigt stark person. Men hon märkte att hon inte kunde liksom ha koll på honom, så hon skickade honom till England, till hans farbror. Och han fick jobba på McDonald's där. Och när han kom tillbaka, det var ordning och reda på honom. Alltså, för farbror tog helt över. Och nu är han så här, du vet, han är äldre, han kör lastbil, han har barn, han har fru, cool ung. Men det hade kunnat gå riktigt illa, kommer jag ihåg, när vi gick, för att han spårade helt ur.
Men studie jag ramlade över, där de försöker kartlägga hur mycket av, men bland annat antisocialt beteende som brukar vara en prediktor för att hamna i gäng och kriminalitet. Hur mycket av till exempel antisocialt beteende är genetiskt, hur mycket är miljö? Och av det som är miljö, vilket är liksom delad miljö med syskon, och hur mycket är odelad miljö. Till exempel om ena syskonet börjar hänga med lite konstiga människor så kan det leda till att den blir kriminell. Medan syskonet som inte råkar hamna med de här kidsen inte blir kriminell. Och det var ganska intressanta fynd. Ena fyndet var att själva antisocialt beteende i sig, 50% tillskrivs genetiska faktorer. Och det är en skillnad i ett enzym som heter monoaminoxidas som bryter ner serotonin molekyler bland annat. Och en liten skillnad i det enzymet gör att din sannolikheten att du uppvisar antisocialt beteende går upp jättemycket. Men det som var ännu mer intressant var att resterande effekt var ju miljö då. Men 40%, alltså nästan hela miljödelen, var icke-delade miljöfaktorer. Det vill säga att du råkar hamna hos fel gäng eller råkar få dåliga kompisar. Så det har inte så mycket att göra med att ja, men du har en bra skola med widescreen TV och fin idrottshall och fritidsgård. Det räcker att du hamnar i fel sällskap.
But superintressant.
Isn't it like a combination of both? Because if you think about it also, genetic expression requires environmental circumstances that would trigger that tendency. Yeah. So for example, it's not like very unlikely if we would basically, had we grown up in the exact same environment, that we could have been.
Absolutely.
Yeah.
100%.
And those kids, if they have been like in an environment that does not trigger that genetic expression, they would not also have been gang members.
Ja, man skulle ju kunna spekulera att antisociala genen och allt det här, om den personen hade bott i Danderyd så kanske den hade blivit vd för Allra och skingrat pengar inom pensionsbranschen istället. Ja. Så det är ju samma arketyp. Mm. Men miljön gör att den utspelar sig på olika sätt.
Right.
Men däremot verkar det mer och mer som att vi kan avskriva idén om att resurser och fritidsgård, det verkar inte ha någon stor betydelse egentligen. Däremot närvaron av gäng och människor som lockar en person som behöver få utlopp för sitt antisociala beteende, det är faran.
Exakt, och det var det jag tänkte på i din bok, för du börjar ju kartlägga andelen barn, barntätheten. Det var ju då första gången jag blev liksom varse med att shit, det är en helt annan förutsättning för barnen i vårt område i Järva. För de här familjerna är så pass stora, det är 7 barn, och där som Ashkan precis beskriver, att det är väldigt, väldigt lätt att hamna snett där.
Och det är väldigt, väldigt många jämfört med ett villaområde som ligger ganska nära, som efter några år har bildat det här klustret då. Så det är liksom den kritiska massan, tror jag, man ska förstå vilken betydelse den har. Men allt det här du nämnde tycker jag är superintressant. För att jag pluggade kriminologi i början av 90-talet här samtidigt som jag jobbade på Expressen. Dagarna, och så jobbade jag på Expressen på nätterna. Och jag blev mer och mer irriterad och upprörd över just det ointresset som man liksom... förhållande till den här typen av fakta. För att hela liksom Stockholms universitets kriminologiska institution var ju bara fixerad vid att vi skulle skruva på välfärdsrattarna,
yes,
så skulle kriminaliteten liksom bara försvinna av sig själv.
Hur stort ansvar har Jerzy Sarnecki för att det blivit så? Du som har kriminologbakgrund.
Nej, men det är klart att han påverkade den institutionen väldigt mycket. Absolut, och man var ju helt ointresserad av det här. Jag hade en handledare när jag skrev en C-uppsats då, som var en av få, Bellfraget, som sen började jobba på rättspsyk. Och han var ju mer intresserad av att gå in i hjärnan på de kriminella.
Henrik Bellfraget.
Ja.
Och vilka skit får han då för det?
Ja, men absolut. Det får nog säga att...
Vill du bli mer frustrerad?
Ja, det kan vara sunt ibland, men jag tycker att det är så intressant att ta upp det.
Men antisocialt beteende, det är ju en sak. Sen är det ju inte alla som uppvisar antisocialt beteende som går och joinar ett gäng. Men
jag gick med i en podd.
Jag gick med i en podd. Men att joina ett gäng, ett kriminellt gäng, där kan enligt den här studien 77% tillskrivas genetiska faktorer. Att du tar steget och joinar ett gäng. Och att du faktiskt börjar använda vapen i gänget också. Det är däremot 27% genetiskt och resten miljö. Men att joina ett gäng och var redo att använda vapen för att klättra i hierarkin, 60% tillskrivs genetiska faktorer och inte miljöfaktorer. Och majoriteten av miljöfaktorerna är odelade miljöfaktorer, det vill säga fritidsgårdar kan vi nästan kasta i papperskorgen.
Vad menar du med odelade? Jag fattar inte.
Alltså till exempel om du och jag växer upp i samma familj, så har vi en delad miljö. Hemmamiljön till exempel. Vi har samma föräldrar, vi har samma lägenhet, vi har tillgång till samma mat om vi utgår ifrån det. Andra miljöer vi delar, det kanske är klassrummet i skolan. Sen finns det ju miljöer vi inte kommer dela. Till exempel att du kanske hänger med datanördarna och jag kanske hänger med fotbollsnördarna. Och bland fotbollsnördarna kanske det finns några som också håller på med knark, säger vi nu. Skitdåliga exempel. Men det finns aspekter av våra liv som vi inte delar fastän vi kommer från samma familj och delar gener.
Ja. Slutsatsen av det här blev väl då att vem är det som ska göra jobbet? Ja, det är kanske BUP då, barnpsykiatrin. Men de pratar man ju väldigt sällan om i det här sammanhanget. Utan det är mjuka åtgärder, socialtjänster, fler socialsekreterare och så vidare. Och sådana här program som går ut på att man ska övertala och förstå den unga att du har valt fel livsstil.
Men tror du ens det går? Alltså, jag får intryck att vissa av de här människorna, det finns inget du kan göra. De kommer alltid vara kriminella. Hur var du än försöker?
Jag tycker jag har följt sådana här karriärer, brottskarriärer under rätt så lång tid. Man ser ju att det, ja, det har ni sett som polis här gud, att det inträder ju en trötthet när det börjar bli jobbigt. Och det kan ju ha ganska mycket att göra med att man bara mognar som person och så får man andra intressen och andra...
Men det är typ 26, 27, 28.
Ja, ja, du får precis relationer, träffa en tjej, skaffa barn. Ja, så du kan inte
och så inser gangster. Du alltid att det heliga brödraskapet var ju bara falskt.
Liksom. Om vi bara stannar vid den här välfärdssynen. Alltså att om vi bara fixar lite där så ordnar det sig. Du skriver i boken att det har alltid varit problem med Järva. Så redan på 70-talet när det bodde svenskar där, då var det ju prostitution man pratade om. Det fanns uppgifter om att man sniffade lim till och med och så vidare. Men att då var förklaringsmodellerna att det saknades uteliv där. Alltså kultur, biografer och så vidare. Men att man på 80-talet satsade på de sakerna. Och att det blev betydligt bättre. Kan inte du bara berätta lite om de här satsningarna?
Nej, men det var ju jätteintressant att gå tillbaka till de här protokollen då, från Stockholms stads politiska diskussion och fullmäktige 77, 78, 79, när man börjar känna för första gången att det här med miljonprogrammen, det var kanske inte så lyckat. Och det är väl klart, naturligt, herregud, vem vill inte ha en biograf runt hörnet eller ett café att hänga på sig? Så det var väl jättebra att man gjorde det, men det blev ju inte den effekten. Och det som också hände var ju att man sa då i Stockholms stad att vi ska ha en viss andel nyinflyttade från andra länder. Och då var det framförallt finländare, chilenare och helt andra grupper än idag. Men då kom man fram till att det var diskriminerande att säga. Så jag tror framförallt den finländska gruppen som tyckte det. Men det fanns ju en sån tanke då att vi ska ha en ganska låg omsättning av boende för att det är bra för den sociala kontrollen. Och det är ju min slutsats idag att det spelar ingen roll med egentligen de här satsningarna på Rinkebystråket nu senast med jätteschyssta kaféer och restauranger och allting. För vi har ju ändå sett den här utvecklingen att det handlar mycket mer om den sociala kontrollen än om området är ytligt sett liksom trevligt
men,
att gå fika i.
Men jag måste bara stanna vid den här tesen därför att menar, du är i Rinkeby, jag var senast i Tensta häromdagen, jag var i Kronoparken för någon vecka sedan och föreläste. Alltså, det är konstgräsplan, det är upplysta, basketplan. Så, jag är helt ärlig nu, när man säger att man inte satsar på områdena, jag är genuint nyfiken, vad är det man menar att när man säger att man har glömt bort oss?
Men jag kan säga en sak där. När du säger att det satsas, det finns konstgräsplan och så. Jag var hemma hos en familj igår och han vill spela fotboll. Han har ingenstans att spela fotboll. Alltså han har ju ett fotbollsplan, men det finns ingenting organiserat. Det finns inga ungdomsledare, det finns inga basketlag, det finns ingenting. Hela de här aktiviteterna som finns i Bromma, Sundbyberg, det finns inte. Det finns inga förebilder som organiserar det här.
Men vänd på det. Jag växte upp i en liten by som heter Killeberg. Där fanns ingen tennisplan. Vuxna och folk som hade intresset, de löste det självorganiserat. Alltså Sverige är ju världens mest föreningstäta land. Så att, här kan vi prata om olika kulturer. Den ena får allt serverat om man tar inte vara, alltså starta en klubb eller fånga upp ungdomarna. Medan när jag växte upp i den lilla hålan, då var det liksom, det fanns inget, men man tog tag i det själv och skapade något.
Det jag menar, vem ska ta tag i det? Vem?
Folk,
ja, men de alltså, som ska, bor där, jag, de som men, bor, jag fattar
men,
inte
men,
det här.
Men det är det här som är grejen. De som bor där är ju resurssvaga. De är för det första fattiga. De kan knappt så här, organisera sig. Det bästa de har gjort på 10 år är att organisera mammagrupper. De har lyckats ta sig till Hammarby Sjöstad.
Det kostar väl ingenting att prata med varandra och komma överens om att nu jag är fotbollstränare och du hjälper till. Fotbollsdojer köper du begagnat på Blocket för 50 spänn. Vad fan? Det vill bara säga till ungarna nu klockan 7 på tisdag så spelar.
Men barriären är hög om pappan är liksom frånvarande eller
nu kommer vi till budens kärna.
Ja. Mammorna kan inte kan språket, det barriären är ganska sjuk.
Det bara säger att de här, det finns, lokalerna ser bra ut. Ungdoms, alltså Rinkebyskolan har världens finaste, vad heter det, idrottshall. Utanför är så många gräsplan. Men det är ingen som har sin verksamhet där. De vill försöka hitta andra och som de kan leja ut till att andra idrottsklubbar ska komma dit och ha aktiviteter. Men det finns inte.
Okej, Lasse, är det som är din bild också? Att någon organiserad form av idrott? Eller?
De kan ju organisera brottsligheten. Varför inte idrotten?
Men nu när du pratar om dem, då klumpar ihop både ungdomar och föräldrarna.
Jag skojar lite här.
Kan vi låta...
Jag tycker egentligen vi skulle ta in Mohammed Nur till exempel, som jag intervjuat i boken.
Som är din favoritperson i din bok. Har du intervjuat andra politiker? Eller bara Mohammed Nur du har intervjuat?
Det har jag gjort. Absolut. Han är socialdemokratisk politiker från Tensta. Som är förskollärare också. Ja, just det.
Okay.
Ja. Nej, men hur som helst, han berättade då att när han växte upp så gick man inte ens omkring och tog en cig, för då var den fasta. Du kunde vara vem som helst. Från den utan, en helt annan liksom, invandrargrupp eller så, som sa att du röker inte här, och så fimpade man.
Och vad hände om man inte fimpade?
Nej, men det fanns en social kontroll. Och hans förklaring var att det här skedde liksom väldigt snabbt. Att man tände de där gränserna. Rökte tobak och sen så kom liksom marianan. Och den fanns ju inte där alls kunde jag, liksom, på det sättet ut i gatubilden. Klart att det har funnits mycket knack. Det är
så inte lika tobacco is the gateway drunk.
Ja, precis. Men i alla fall att jag skulle nog gärna säga att min bild är att det fanns ett föreningsliv verkligen stimulerat jättemycket av Stockholms stad. För det kan man också se i de här protokollen från de politiska mötena, att vi måste stimulera, måste in med pengar och stötta. Och det var, på den här tiden var ju gammeldans och det var kyrkorna, det var allt möjligt. Och att det är ganska sent egentligen som det där händer, att den sociala kontrollen börjar urholkas och kanske kan att man plötsligt steppar tillbaka då. Det kan säkert hänga ihop, därför att det var ju till och med, jag är inte helt fel ute här, en fotbollsklubb som sa att vi ställer in träningarna nu för det är så mycket skjutningar. Så att otryggheten också liksom
Jag funderar så här. Det kommer en grupp människor från ett annat land. Man kan inget om Sverige. Det är kallt och jävligt och hela skiten. Och svensk kultur är ju lite kylig också. Det är ju inte som om du kommer hem till en arabisk familj, du vet, kom och ät, här är det, vi sitter tillsammans, allting. Utan Sverige, vi är lite mer reserverade i Sverige. Men samtidigt finns det en jättestor välvilja hos många svenskar. Man vill hjälpa den som har kommit. Man vill, så man liksom blir nästan som en curlingmamma till ungen liksom. Att de ska inte behöva anstränga sig någonting för en del, om det nu är, vi bygger fotbollsplan och basket och det upplyst och konstgräs och i alla fall rullan. Jag tänker lite så här. De invandrare som kom på 70-talet från Balkan till exempel. Det var ju inte så förspänt. Skulle de bo någonstans, då fick de själva låna hos banken och köpa ett hus. De fick gå och jobba och tjäna upp sina pengar. Och svenska lärde de sig på jobbet liksom. De fick kämpa lite för det. Man brukar ju säga så här att om en unge, när man uppfostrar ett barn exempelvis. Om de får en veckopeng 100 spänn, alldeles oavsett om de har städat rummet eller gjort läxorna eller vad som helst. Då sätter de inget värde på pengar. Men när de måste städa och de ska klippa gräsmattan och hjälpa till att tvätta bilen, då får du din 100-lapp. Då kommer den få ett helt annat värde. Och det säger någonting om mänsklig psykologi, om vi bryter ner det på väldigt basic nivå. Men om du då har en grupp människor som om någon, alltså du får bidrag exempelvis, du behöver inte liksom gå upp varje morgon och kämpa för att få ihop pengar till hyran och mat och det här. Och du vet, andra, så här, livet blir lite för lätt. Jag tror att då får du inte den här sammanhållningen att skapa saker tillsammans.
Jag tycker man kan se att det skiljer sig väldigt mycket. Jag tror att Järva har en tung problematik som är
nästan ska behandlas för sig. Men på många andra ställen, till exempel i Norra Biskopsgården där somaliska papper och andra också har skapat något som heter neutrala föreningen. Neutrala därför att vem som helst är välkommen. Mm. Och där de verkligen har snackat med lokala fastighetsbolag.
Har de startat den för att de själva vill eller absolut, för att de får projektpengar?
Nej, de får inte ens några projektpengar. Ah, okay. De är jätteförbannade. Jag skriver om det i boken, liksom, hur de har kämpat med det där. Så att jag tycker nog att det är mer blandat än så. Faktiskt. Men min poäng är, utan att bli långrandig, det är att min bild är att det fanns en social kontroll i Järva fram till ganska nyligen. Det var så att det fanns föräldrar där. Det fanns papper ute i gatubilden som hjälpte till med den allmänna uppfostran. Det där eroderat ganska nyligen.
När jag såg den här dokumentären på SVT, vad heter den nu?
Våra barn dör.
Våra barn dör. Ja. Då tar de ju upp bland annat att under de senaste åren så har olika servicegrejer försvunnit som någon slags förklaring till de här dödsskjutningarna. Alltså jag kanske är korkad, jag bor ju inte där, jag vet inte, men finns det någon som helst koppling mellan att apoteket försvinner och posten försvinner, att man börjar skjuta varandra?
Fast du måste backa, alltså när du säger skjuta, det fattar väl vem som helst, men du måste kolla på bakomliggande orsakerna bakom skjutningen och allting. Organiseringen, varför man grupperar sig i grupper, varför håller man på med narkotika?
För att apoteket stängde.
Men allvarligt talat, vad har apoteket och posten att göra med att man bildar gäng?
But there could be something like, I mean, a bit before that, like, I mean, if you look at broken window theory, for example, it's not exactly the same, but it's a bit similar. You know, if things are shabby, like things like are not clean, broken windows and things like that, and it's a spectrum. So maybe, for example, many people say that gentrification leads actually to a reduction in criminality. So it's possible if you have like a just nicer that place and so on.
Men det är ju
rent. Fast nej, det är inte sant. Kolla här, posten försvann, Försäkringskassan drogs ut, till och med serviceenheterna flytta ut därifrån. Det är klart att för en person, en familj som är resursstark och får förmågan att kunna organisera sig och tjäna pengar, det första man kommer göra är att lämna området. Eller hur? Man kommer ju lämna området.
Men inte på grund av att posten försvann.
Fast inte det, den helhet. Det handlar om att en efter en lämnar. Det blir en gyttja där bara de som har presterat lågt är kvar. Och det blir en shit där det bildas olika subgrupper.
Men orsaken att du flyttar från, det beror på att du vill bo bättre, du vill ha tryggare uppväxt för ungarna, det vill vara liksom.
Men det är ju där det är, delvis.
Fast jag skulle säga att det är rätt komplext. För anledningen till att Nordea flyttade från Rinkeby, det är ju att fönstren blev sönderslagna 2010 när det var ett upplopp under flera dagar, du vet.
Ja.
Och att polisstationen, att man säger att polisen lämnade, man stängde närpolisstationen i Rinkeby.
Men slog de sönder Nordea-fönstren för att posten hade lämnat tidigare?
Nej, men de
för att några killar inte fick komma in på ett skoldiskotek. Så att det där är ju komplext. Det är klart att de andra då, bankerna och andra serviceinrättningar börjar också titta på det här. Och vad kostar det att förstärka säkerheten här nu, de här dyra glasen och sådär.
Fick ju inte försäkring.
Men det är en grej vi missar här. För kolla, innan vi kom in på det här så nämnde vi att det var problem i Rinkeby på 70-talet också. Och det här dockar an lite till Jerzy Sarneckis idé om att om invandrarna inte hade kommit hade svenskarna i underklassen stått för skjutningarna och våldet. Och en grej vi missar här, det är att en sak händer, en ganska radikal sak som går att koppla till antisocialt beteende. För många som uppvisar antisocialt beteende, där kan du ställa diagnoser som ADHD och dylika problem som går att behandla. Men det är inte förrän sent 80-tal som man börjar klassificera ADHD som en sjukdom och börjar behandla den. Medicinerna har man haft rätt länge, men man visste inte att man kan behandla ADHD och dylika diagnoser med de medicinerna. Så på ett sätt, okej, det kom rätt, invandringen till Sverige i stor skala började ju liksom 70-80-talet, men det var ju mycket arbetarklass som kom hit. Arbetarklass, mycket medelklass, mycket brain drain, så det är ett visst skikt av till exempel Bosnien och Serbien och Iran som kommer till Sverige, där du har en ganska kristalliserad kultur kring uppfostran och massa sådana här saker. Och jag tror alla här är överens om att har du ett barn som är antisocialt, det barnet uppfostrar du väldigt annorlunda än den här nörden som sitter och nördar ner sig i matteböcker. Det är ju helt olika uppfostrandestrategier. Så jag tror vi får inte glömma att man börjar medicinera och behandla människor på ett helt nytt sätt från sent 80-tal och framåt som uppvisar antisocialt beteende. Medan kulturerna som kommer 90-tal och senare till Sverige, där är det väldigt tabubelagt att prata om mentala problem.
Det man kan möjligtvis flika in, jag har inte tänkt färdigt på det du sa, men det jag kan säga är ju att många av de här killarna upplever jag självmedicinerar ju också. Att cannabis funkar ju väldigt bra ifall du har ADHD, för att plötsligt så faller saker och ting på plats.
Gräs är bra till allt.
Jag ska bara stanna vid Ashkans teori. Borde inte vi ha samma problem med Tyskland då? De har också tagit emot många, betydligt stor invandring.
Tyskland har rätt stora problem också.
Not in proportion to the population actually. They are not at all in the same level as Sweden.
Men det är det jag menar. Så det finns ju tabu bland dem också. Det har ju kommit.
Vilka grupperingar, vilka etniciteter i Tyskland är det som
turkar,
är
mycket turkar, mycket de tog emot massa från Syrien, Somalia de också där.
Okej. Okay. Ja, jag vet inte hur det ser ut i Tyskland rent demografiskt.
I Köln har de afghaner, har jag läst.
Är det så?
But they don't have the same percentage at all of foreign born people as we do. Like for example, like if you have like a really big population with just like 1% from another culture, they would be like it's much easier for
kan
them.
Kan det vara uppfostringskulturen då? Alltså, ja, men, om du jämför viss del av turkar jämfört med somalier, det kanske är en helt annan struktur.
Ja, jag tror så. Dan Korn sa en väldigt klok sak till mig. Och det var en sak jag märkte, att när jag bodde i Hallunda, och jag var väl jag bodde typ 3 år eller något, 4 kanske. Under den här tiden så var det en gång jag träffade en svensk som också bodde där, och det var någon pensionär. Resten det var bara Mellanöstern, framförallt mycket syrianer, kristna. Och det jag noterade som jag tyckte var väldigt kul på något sätt, det var när jag lämnade mina unga på dagis. Så det påminde om när jag var liten och vi hade en lärare som var väldigt engagerad i kyrkan. Hon ville att vi skulle gå i söndagsskola med. Det är svårt, jag är född 83, så att man trodde att det här försvann för 100 år sedan, men det har levt kvar på sina ställen i Sverige, det tänket. Eller man ska vara med i kören och sådär. Det var väldigt mycket liknande mentalitet. Det var ungarna ska lära sig varför vi firar jul, Jesus stod på korset, vi firar på. Det fanns väldigt tydliga kulturella liksom normer, och man ska lära sig bakgrund och så här funkar det. Och det var noll av det här med genus och flummeri och sådana saker, utan det var väldigt traditionellt så här. Och Dan sa en sak till mig, att det där är faktiskt väldigt bra, för att det behöver inte vara svensk kultur, men bara att det finns en majoritetskultur som gäller, då har alla rättesnören att gå efter, och då blir det genast mycket, mycket, vad ska man säga, det blir mycket lättare att orientera sig. Ja, så att, för åker du till Turkiet, du åker till Kurdistan eller du åker till Syrien någonstans, de ungdomar beter sig inte alls som de gör på i Järvafältet. Du hittar inte den gangsterkulturen. De är skitsnälla, ödmjuka, bjuder hem dig. Liksom, många gånger mer öppna och varma och välkomna än om du skulle gå på Södermalm och knacka på. Och
skillnaden är att i Järva så avsaknas ju social kontroll. Finns social kontroll i Järva? För det fanns det i början.
Du har ingen majoritetskultur.
Okej, men social kontroll. If we talk again about the number of kids the families have, it's also like it's very logical that the more kids you have, the less investment you would have in each kid, and the more difficult for you to keep an eye on them. But this is, it's a bit strange that this aspect in the debate is totally absent. It's strange and not strange, because of course anybody would bring that up. Like certain groups have like too high fertility rate, they'll be called racist and so on. But the funny part is, like, the West is really investing a lot, like in family planning and like contraceptives in the third world. But and there it's okay.
Men inte i Järva.
Och det var ju faktiskt okej också för 100 år sedan i Sverige. Det fanns ju också en politik.
Jensen Ottar som jobbade för RFSU och bildade. Hon åkte runt i Sverige och pratade om preventivmedel. Hon sa uttryckligen att man inte ska ha fler barn om man inte kan ta hand om dem. För att det vackra målet med moderskapet, sa hon, det var att man ska kunna ta hand om sina barn.
Har du kommit i kontakt med just den här aspekten av det?
Att det är många, alltså man kommer in på det när man pratar om trångboddhet. För det är ju inte så att lägenheterna plötsligt har blivit mindre. Utan det är ju det att det är fler som ska bo i de här miljonprogramshusen. Och vi var ju, Mustafa, på en kongress, vad säger jag, en konferens här i kongresscentret och pratade med fastighetsbranschen. Och tog upp den där frågan med de här fastighetsbolagen. Då. Hur ska man göra om det är så att det blir en trångboddhet och killarna är de som, ja, men man vet ju själv som förälder, bara ut med pallante nu liksom, och tjejerna som kanske är mer stillsamma, de får vara kvar hemma. Det finns andra skäl också, men det är killarna som får vara ute i alla fall. Och det är där på något sätt det där brödraskapet börjar liksom formas och andra normer och sådär. Och när man då pratar med de här fastighetsbolagen, när ska ni börja bygga tillräckligt stora lägenheter då? Ja, det är svårt att bygga liksom en femrummare, sexrummare som är som du ska kunna finansiera då. Det är jättesvårt. Och det är svårt också att göra om de här lägenheterna och liksom slå ut väggar och så. Och sen så fanns ju också då socialtjänsten här representerade i diskussionen, va? Socialborgarrådet. Och där kom vi också in på den här frågan, men hur ska man då tackla detta att trångboddheten skapar de här problemen? För det är man ju överens om. Är det så då att man ska ha en diskussion kring det här? Ja, jag upplevde att han var helt ointresserad av det.
Ja, vi tog ju upp BVC också. För de gör ju ett fantastiskt bra jobb med att informera mycket om mamma och pappa och föräldraskap. Och jag frågade ju, skulle man kunna också informera om att det inte kanske har så många barn om man inte kan ta hand om dem? För att det är inte så i Somalia som det är här. För att det är helt logiskt varför man i Afghanistan och Somalia skaffar många barn, för de blir som ett slags försäkringssystem. De ska ju ta hand om det när du blir äldre. Men så funkar inte samma sak i Sverige. Här har vi staten som tar hand om det. Men de sa att det var integritetskränkande. Mm.
Och det är återigen så jäkla intressant. Och tycker liksom, det blir lite fjantigt att vi sitter här och pratar om en grupp. Jag känner det. Men då vill jag lyfta in exempel återigen från till exempel Norra Biskopsgården, Neutrala föreningen. Fantastisk kille där som heter Aliar Gane, som säger att det där är en fråga vi måste verkligen ta i. Det finns andra också i det området som berättade när jag var ute och träffade dem inför boken. Liksom att varenda familj som kommer säger då några av mina källor till att håll nere, försök bli som svenskarna, för att det här området är inte byggt. Det är byggt för en annan struktur. Och för där, i deras värld så är det helt logiskt att ge den informationen, men det är av någon anledning känsligt.
But this, like,
för
this,
att från ett, vad ska jag säga, officiellt svenskt perspektiv.
This reluctance to, like, I was just reminded of like the joke we were saying earlier, but this reluctance to like bring that up because of the ethnicity, I would say it's racist. Like, it's like almost like they are saying, you're telling them, yeah, but shouldn't you advise these people as well? They're like, not if they are black.
Ja, men det är så är det. Så är det.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.